P3, Sveriges Radio.
South Carolina, 2 juni 1863. De ilskna och panikslagna vrålen hörs över hela ägorna i den ljumma sommarkvällen. Överrösta till och med den dånande elden som slickar i stora trähusets fasad och sprider sig över gräsmattan. Plantageägaren skjuter vilt mot nordstadssoldaterna som omringar huset. Men till ingen nytta. Röken från det brinnande huset gör det omöjligt för honom att sikta ordentligt. Och bort från gården springer människor för livet, bärande på sina barn och allt de klarar av att bära med sig. Springer från fångenskapen mot ett nytt liv. För i vassen vid flodbanken väntar 3 nordstadsskepp, och vid ett av dem står hon och tar emot dem. Klädd i grå långkjol, blus och sjal ser hon inte mycket ut för världen. Men hon är beväpnad, inte bara med gevär, utan också med en osviklig övertygelse och med en plan. För det är hon som är kommendör för hela den här operationen. Och när hon har hjälpt dem ombord och skeppen lägger ut, lämnar de slaveriet bakom sig. För alltid. Den legendariska Harriet Tubman har kommit för att leda dem till friheten.
Det här är historien om Harriet Tubman, okuvlig människorättskämpe och legendarisk konduktör på den underjordiska järnvägen. Född in i slaveriets bojer ägnar hon hela sitt liv åt den livsfarliga kampen om frigörelse.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det hör inte till vanligheten att en kvinna kommenderar styrkor i det amerikanska inbördeskriget. Än mindre en svart kvinna. Men Harriet Tubman hör inte heller till de vanliga skara. För hon har minst sagt haft en hel del hinder att ta sig över i livet. Hinder som verkar helt oöverstigliga. Men det tycks som om ord som oöverstigligt och omöjligt inte biter på Harriet Tubman. Året när hon dirigerar räden på Combahee-floden är 1863. Och på den nordamerikanska kontinenten rasar inbördeskriget. Det är ett ungt land som slits sönder av kriget. Har inte ens funnits i 100 år. I slutet av 1700-talet förklaras de första staterna självständiga och vann sin frihet. Och sedan dess har fler stater anslutit sig till unionen. Men det är en bräcklig union med stora inre problem. Och en av de frågor som sliter sönder landet rör Harriet på ett direkt och djupt personligt plan. Slaveriets vara eller icke vara. För slaveriet är ett faktum i USA. Ett system som bygger på att vissa blir rika på att andra människor är trälar. Och alltihop vilar förstås på rasismen. Den irrationella idén om att vissa människor med mörkare hy och rötterna på den afrikanska kontinenten är mindre värda. Kanske till och med mindre mänskliga än andra människor. Sådana med ljusare hudfärg och rötterna i Europa alltså. För utan den idén faller ju hela konceptet att vissa människor ska kunna säljas och köpas som handelsvaror. Rakt in i detta inhumana system, nästan precis 200 år efter det första slavskeppet anlände till Virginia på 1600-talet, föds en liten flicka som får namnet Araminta. Ingen vet riktigt vilket år hon är född, för slavars barn är ingen som bekymrar sig om att registrera i officiella register. Men vi tror att hon är född någon gång mellan 1820 och 1825. Hennes mamma är slav, vilket betyder att hon också blir det. Samma sekund som hon föds är Araminta alltså någon annans ägodel. Och den här någon annan är ägaren till den plantage som hennes mamma, Harriet Ross, eller Ritt som hon kallas, hör till. Den nyfödda lilla Araminta är nog som vilken vanlig liten jollrande bebis som helst. Men det här är en flicka som kommer att växa upp och nära ett brinnande hat mot den värld hon föds in i. Och hon kommer ägna sitt liv åt att bekämpa orättvisorna. Med näbbar, klor och skarpladdade vapen. Lilla Araminta växer upp med sin mamma Ritt och sin pappa Ben och ett helt gäng med syskon. De bor i slavkvarteren på en plantage i Maryland på USAs östkust.
Maryland är en slavägande delstad. En delstad som man brukar prata om som en border state.
Det här är Linda Lane, historiker.
Vilket gör den ganska intressant och lite längre fram, för att det är de här border states som Maryland, Tennessee, Kentucky, där de angränsar till norra som blir mycket mer intressant för den diskussionen kring den så kallade Underground Railroad. För det är där den, liksom, den var mest aktiv.
Den så kallade Mason-Dixon-linjen delar upp nord- och sydstater på kartan i icke-slavägande och slavägande. Maryland är en slavstat, men ligger på gränsen till nord. Här föds Araminta och får en ganska normal uppväxt för en flicka som hon. Som liten bebis tas hon om hand om en av de äldsta kvinnliga slavarna, som fungerar som en sorts daghem för plantagens barn. För när en kvinna har fött barn måste hon snabbt gå tillbaka till jobbet, som pågår varje dag utom söndag. Hon kan tillåtas att amma, men bara 15 minuter åt gången, och då får någon komma dit med bebisen. Kvinnorna drar det tyngsta lasset på plantagen. Deras jobb är lika fysiskt uttröttande som männens, men när arbetsdagen är slut väntar allt hemarbete. Både sånt som vi också är vana vid, som att laga mat, tvätta och hålla ordning hemma. Men dessutom lite mer. Spinna, väva, sy och laga kläder. Allt det här, plus att kvinnorna ofta är gravida och föder barn, gör att de slits ut tidigare än männen. Det här är den nitlott som Harriet har tilldelats i livet. Att födas som barn i en slavfamilj är nog till en början inte värre än att födas i en fattig familj någon annanstans i världen. Barnen som till exempel växer upp i fabrikslummen i 1800-talets London har nog ett betydligt sämre liv. Men de äger något som Araminta och alla andra barn som föds som slavar inte har. Sin frihet. Arbetarklassens barn i städerna har i alla fall på pappret bestämmande rätt över sina egna liv och sina familjer. Araminta får redan tidigt stifta bekantskap med det fruktansvärda i att familjer splittras för att slavägarna behandlar dem som boskap. När hon bara är en liten flicka säljs hennes systrar, kedjas ihop med andra slavar och skeppas iväg till plantager längre söderut.
Efter 1820-talet så är det en överskott av svarta arbetskraft i en del delstater, typ Maryland och Virginia. Och det innebär, vad gör man med egendom som man inte har någon förbrukning för? Och då sätter vi igång det som jag tror är väldigt mycket fiktionaliserat, det här att människor står på auktionsblock. Och då sätts det igång en period av slavhandel där man sålde folk ifrån sina familjer. De som fraktades från Virginia, South Carolina till Alabama, Mississippi, Texas. De var förbrukningsvara i princip. De var där för att Ray och Mark sätter igång en bomullsproduktion. Och de var expendable.
Systrarnas gråt och skrik och föräldrarnas desperation etsar sig för evigt fast i den lilla Aramintas hjärna. Något slår rot i henne och kommer med tiden att växa sig så kraftfullt att hon inte kan hålla det inom sig. Men den där någorlunda lyckliga barndomen som barnen till slavar kunde ha, den är kort. Och i Aramintas fall tar den slut redan när hon är 5 eller 6 år. För då bestämmer hennes ägare sig för att hon ska hyras ut som hemhjälp till ett ungt par med ett litet barn. Så dit får hon flytta. Araminta som bara är i förskoleåldern ska ta hand om familjens bebis.
Maryland, 1820-tal. Den lilla flickan sitter framåt lutad på köksgolvets trätiljor och håller bebisen i famnen. Fönstret står på glänt och utifrån sipprar doften av kamelia och jasmin in i huset. Flickan vaggar spädbarnet med desperata rörelser fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Snälla, gråt inte, mumlar hon som ett mantra. Snälla, gråt inte. Bebisen börjar klippa med ögonen och Araminta känner jublet av glädje bubbla upp inombords. Men plötsligt öppnas de små blå ögonen igen. Barnets ansikte skiftar till rött och skrynklas ihop i en missnöjd grimage. Och så kommer skriket. Araminta vyschar och vaggar, men gråten tystnar inte. Vätskrämt ser hon sig omkring, för hon vet vad som kommer att hända. Först kommer stegen, sen den iskalla blicken. Och till sist piskans visslande innan den brännande snärten landar på hennes rygg, nacke, kinder. Araminta vänder sig om mot dörröppningen. Mycket riktigt. Där står hon, frun i huset, med piskan i handen.
Och så fortsätter hennes barndom. Hon får aldrig gå i skolan. Det får i stort sett inga barn till slavar. Det är till och med förbjudet att lära en slav att läsa eller skriva. Istället skickas hon runt i olika ställen för att jobba, får stryk och lär sig att vuxna vita människor inte är att lita på. Och när Arminta når tonåren gör hon en avgörande upptäckt när det gäller sig själv. Under en arbetsdag på fältet ser hon en av sina arbetskamrater bli jagad av en ilsken uppsyningsman, alltså plantagens vita slavdrivare. Han ångar på i full fart och höjer handen för att kasta något hårt mot den flyende slaven. Utan att tveka en sekund täcker Araminta sin kompis, ställer sig i vägen för uppsyningsmannen och får själv ta emot slaget i huvudet. Hon faller till marken och blodfläcken som avtecknas på tygkluten hon har runt huvudet växer i rapid fart. Araminta tas hem till sina föräldrar. Såret är djupt och hon svävar mellan vakenhet och medvetslöshet i flera veckors tid. Det ser ut som om hon aldrig kommer hämta sig. Plantageägaren försöker sälja henne. En sjuk slav är ju inte till någon nytta. Att hon har skadats av uppsyningsmannen under arbetet på fältet spelar ingen roll. I ägarens ögon är hon en vara. Och om varan är skadad finns det ingen anledning att behålla den. Men som tur är lyckas de inte hitta någon köpare. Och Araminta återhämtar sig och börjar jobba igen tillsammans med sin pappa. Skadan hon fick den där dagen kommer att spöka livet ut. Och från den dagen börjar hallucinationerna komma. Som hon själv uppfattar som Guds röst som talar till henne. Den röst som kommer leda Araminta till hennes livsuppgift. Och hela historien lär både henne och oss en sak om Araminta. Att riskera sitt eget liv för att stödja henne sina kamrater kräver ett imponerande mod. Och det har Araminta. I den mycket farliga framtid som väntar henne kommer hon behöva det modet och med därtill. För insatsen kommer att höjas. Både hennes eget och andras liv kommer läggas i potten. Araminta är en flitig arbetare och hon står pall för mycket. Dagarna på plantagen är oftast långa, men det ser lite olika ut över året. Det som styr arbetet är solen. Jobbet börjar när solen går upp och avslutas när den går ner. Vid skördetid jobbar man dygnet runt. Och om det är hellregn blir arbetet avblåst. Sommaren är alltså den tid som slitet är som värst. Och piskan hotar hela tiden. Så fort någon sackar efter kommer en blixtrande i ilskna snärtar från uppsyningsmannen. Likaså om någon inte har fyllt sin kvot under arbetsdagen, inte skördat tillräckligt mycket bomull eller burit tillräckligt mycket timmer. Då viner piskan.
Oerhört grymheter att man ska straffa för att man ska ge en exempel. Liksom om jag slår den här personen tills han blöder och tvingar de andra att se på, så kanske de förstår att de ska inte sticka upp. Och det är klart, det fungerar delvis. Och det var ingen rationalitet för när det skulle ske eller av vilken anledning. Det förekom sån här offentligt bestraffningar också. Det kunde vara i sambandet med att det var marknadsdagar. Man passade på att piska folk lite offentligt. Man hade någonting som man kallade whipping post. Så man band fast personen och så piskade på. Och den som blev piskad förväntades att be om nåd.
Ärren är alltså många på de ryggar som sliter på Söderns plantager. Och Araminta får garanterat sin beskärda del av misshandeln, trots att hon jobbar på stadigt. Hon är stark. Bär nästan lika mycket timmer som kararna när hon jobbar, även om hon är ganska liten, bara ungefär 1,50 lång. Men livet är inte bara slit. Aramintas tillvaro är ju normalläge för henne. Och hon beskriver själv att hon som ung inte förstår vad det innebär att vara ofri. Hennes liv är precis som alla andras, fyllt av alla möjliga känslor. Och när hon är i 19-årsåldern blir hon kär. Så kär att hon vill gifta sig. Det här med kärlekslivet är ofta något som plantageägarna gärna lägger sig i. De vill ha produktiva äktenskap mellan slavar som kommer få ett lugnt liv tillsammans och få många barn, som slavägaren kan sälja vidare. En bra slav kan man nämligen få ordentligt betalt för, runt 1 000 dollar för en god arbetare. Så det sker en hel del i hopparning. Men Araminta väljer alltså sin make själv. Och den hon väljer heter John Tubman och är en fri man.
Man kan väl kalla deras äktenskap mer för en samboförhållande i den meningen att de valde varandra i den stunden. Men jag tycker att det är intressant att han som en fri man bestämmer sig för att gifta sig eller bygga en relation med en kvinna som är ofri.
År 1844 gifter sig Araminta med John Tubman och tar hans efternamn. Och ungefär vid den här tiden får hon reda på något som vänder upp och ner på hela hennes värld. Det är inte ovanligt att slavar blir fria. Antingen genom att de köper sin frihet, eller de får den genom att ägaren har skrivit in det i sitt testamente. Och Araminta får reda på att båda hennes föräldrar har juridisk rätt till sin frihet sedan långt tidigare. Ben, hennes pappa, har fått sin självständighet när den före detta ägaren dog. Men hennes mamma Rit har inte. Trots att det stod i hennes ägares testamente att hon skulle bli frigiven vid 45 års ålder. Vilket Rit med god marginal är. Araminta anställer till och med en advokat som tittar på fallet och kommer fram till att, ja, det stämmer. Hennes mamma borde ha fått sin frihet. Och eftersom Araminta är född efter att Rit fyllde 45 ska också hon vara fri eftersom barnen ärver sin mammas status. Men det här spelar ingen roll. Familjen som äger dem vägrar att gå med på att släppa dem. Och de har ingen chans. Även om de skulle göra en rättssak av det. En slav kommer inte vinna i en vit domstol. Men det är nu som Araminta bestämmer sig. Nu förstår hon vad det innebär och inte äga rätten över sitt eget liv. Hon inser att de vita förtryckarna inte kommer ge henne friheten gratis. Hon måste ta den själv. Det finns två saker som jag har rätt till. Frihet eller döden. Om jag inte kan få det ena, tar jag det andra. Frihet eller döden. Araminta väljer att chansa på det första. Väl medveten om att det kan innebära det andra.
Maryland, september år 1849. Gryningens gråblå ljus smyger sig fram över flodstranden där en kortväxt figur kämpar sig fram med bestämda steg. Så bryter solstrålarna igenom morgondimman och ljuset värmer hennes ansikte. Det kommer bli en vacker höstdag. Araminta kisar mot ljuset och vänder sedan in i skogen bredvid floden. Buskaget är fortfarande frodigt grönt, precis det kamouflage hon behöver. Hon hukar sig ner och ser sig omkring med vaksam blick. Så får hon syn på ett perfekt gömställe. Ett av de gamla kastanjeträden är ihåligt, precis lagom stort för att en ganska liten person ska kunna gömma sig inuti det. Hon kryper in i det mörkna trädet, drar ihop benen och slår armarna om dem. Försöker att inte bry sig om de lyssna myggorna som genast hittar henne. De kan hon stå ut med, så länge det inte är några andra som hittar henne. Slavjägarna med sina blodhundar till exempel. Araminta lutar huvudet mot insidan av det mörkna trädets stam och sluter ögonen. Hon behöver vila. För när solen går ner är det dags för henne att kämpa sig vidare norrut. Mot den magiska gränsen till nordstaterna.
Araminta ger sig av, med bara stjärnorna som vägledare. Hon vet att hon ska följa polstjärnan för att ta sig norrut. Hon har satsat allt. Hela sin tillvaro och sitt liv. Och hon är ensam. Hennes familj är kvar på plantagen och hennes make vägrar att följa med. Trots att han är en fri man som kan resa vart han vill.
Han är en logiskt tänkande person. Vad händer om jag som fri person blir fången eller blir tagen av... I det här flickförsök. Då kommer hans friheter att upphöra. Så han, jag kan tänka mig att när jag ser på deras relation, att de båda två gjorde hyfsad logiska beslut.
En anledning till att han inte vill följa med kan vara att tillvaron är väldigt osäker för en svart person på resa. För det finns ligor som drar runt och kidnappar fria svarta och säljer dem på slavmarknaderna. Det händer många. Det mest kända exemplet är Solomon Northup från 12 Years a Slave. Det spelar alltså ingen roll om du är fri eller slav. Slavjägarna som kallas bounty hunters gör ingen skillnad. Men för en förrymd slav som Araminta är det förstås ännu farligare. Hon är inte säker någonstans. Både rättsväsendet och de privata slavjägarna är ute efter henne. Efterlysningen med hittelön till den som tar fast henne går ut i tidningarna på nolltid. Och fienderna finns överallt. Det är inte många vita i södern som skulle hjälpa en förrymd slav. Och det är inte särskilt svårt att haffa henne. En svart person som reser ensam måste kunna bevisa att hon eller han är fri. Utan bevis för det antas det att hon eller han är slav. Och då krävs det en skriftlig tillåtelse från ägaren på att det är okej att vara ute på egen hand. Det här är såklart en av anledningarna till att det är förbjudet enligt lag att lära slavar läsa och skriva. Då skulle de kunna förfalska intyg eller ID-handlingar. Men när de inte följer sin inre röst, den hon beskriver som att det är Gud som talar till henne. Hon rör sig på nätterna och håller sig gömd på dagarna, i träskmarker och buskage. Och hon lyckas. Tar sig de 14,5 milen till Philadelphia, i staten Pennsylvania, som är en av nordstaterna. Här är slaveriet avskaffat. Här kan hon leva i frihet. Och det är nu. Kanske för att understryka sin förvandling från slav till fri människa som hon byter namn. Araminta, som föddes på plantagen i Maryland, finns inte längre. Nu är hon Harriet Tubman. Redo att starta sitt nya liv i storstan Philadelphia som en fri människa. Här kan inte slaveriets järnnävar nå henne. Men hon hinner knappt pusta ut innan den tryggheten rycks ifrån henne. Året efter att Harriet har flytt kommer dråpslaget för henne och alla andra slavar som flytt söderns plantager för nordstaternas frihet. En lag går igenom, The Fugitive Slave Act, lagen om förrymda slavar. Och i och med den sträcker sig slavsystemets tentakler mot dem igen. För i och med lagen är alla stater skyldiga att fånga in och skicka tillbaka slavar som flytt. Nu finns det ingenstans i USA som de går säkra. Gränsen flyttas plötsligt, betydligt längre norrut. Men blodhundslagen, som den kallas, hindrar inte Harriet från att snart påbörja det som ska bli en stora livsuppgift. Kanske sporras hon till och med av samhällets förtryck. Eller så längtar hon väldigt efter sin familj. För redan året efter att hon själv har rymt återvänder hon självmant till Marylands plantager. Alldeles inom räckhåll för de giriga händer som vill slita tillbaka henne in i slaveriet. Men Harriet är inte där för att stanna. Hon har kommit för att rädda en av sina systerdöttrar som ska säljas. Harriet tänker under inga omständigheter låta sin systerdotter säljas och med stor sannolikhet skickas västerut. Så trots de enorma risker som det innebär återvänder hon till Maryland.
Om man blir tagen så blir man piskad och återförd tillbaka av bounty hunters som finns där, för att de kan tjäna mycket pengar genom att tillfångata förrymda slavar och återföra dem till deras ägare eller till någon ny ägare eller sälja dem väst.
Harriet kan själv bli infångad och riskerar då att brännmärkas, skäras i öronen eller få andra hårda kroppsstraff. Och förstås värst av allt, förlora sin frihet. Harriet visar att hon inte bara har ett enastående mod utan också en utmärkt organisationsförmåga. Hon planerar och genomför hela räddningsaktionen på egen hand och den lyckas. Men hon är inte ensam om att vilja rädda fler än bara sig själv. Det finns en stor rörelse i USA som inte bara vill förbjuda slaveriet utan precis som Harriet tar saken i egna händer. Ett av de mest mytomspunna nätverken kallas för den underjordiska järnvägen. Och med sin första räddningsaktion gör Harriet sig själv till en del av den. Faktum är att hon precis har tagit steget till att bli en levande legend. Den mest kända av alla konduktörerna på den underjordiska järnvägen. Och kanske också den mest framgångsrika. Men den underjordiska järnvägen är varken underjordisk eller en järnväg. Den är ett nätverk av kontakter, säkra gömställen och flyktrutter som delas bland slavar som rymmer och aktivisterna som leder dem till friheten. Nätverket använder sig av järnvägslingo. Guiderna som hjälper dem som flyr till säkerheten i norr kallas för konduktörer. Ett säkert gömställe kallas för en station med en stationsföreståndare om det är hemma hos någon. Flyktingarna själva kallas för passagerare eller bagage. Men hur kommer det sig att man har valt just namnet den underjordiska järnvägen?
The Underground Railroad faktiskt existed before there was an... Okej, nu får jag talesmaska. Men den underjordiska järnvägen faktiskt existerade innan det var en järnväg. Och det är, liksom, det är precis samma typ av mytologisering som sker med The Mason-Dixon Line. Att den kom med järnvägen. Och det gjorde den inte. Den existerade innan, från ute på 1800-talet.
De som är eldsjälar i nätverket är slavar som har rymt, som till exempel Harriet. Men också fria svarta kvinnor och män och vita slaverimotståndare. Och de lever alla farligt. Det är inte bara rymlingar som riskerar att få stränga straff. De som hjälper dem tar också enorma risker.
Det lagstiftningen säger att om du härbärgerar en förrymd slav i ditt hem så är straffet 6 månader i finken i de flesta delstater. Det kunde vara väldigt mycket hård för en familj. Och det var inte att man hjälpte svarta. Det var inte någonting som man pratade om. För de flesta som rymde, de visste inte vem de skulle möta förrän de kom dit.
Men hjulen i den underjordiska järnvägen fortsätter ändå att rulla. Och Harriet gör resa efter resa till södern för att en och en befria människor ur slaveriets klor. Under 1850-talet ger hon sig gång efter annan rakt in i fiendeland och guidar med säker hand ut fler och fler slavar. Hon blir en kändis. Ryktet går om henne. Hon som aldrig misslyckats med en räddningsaktion. Och Harriet får ett smeknamn. Moses. Efter Moses i Bibeln. Han som ledde det judiska folket ut ur fångenskapen, delade hav och korsade öknar med sina systrar och bröder. Den här Moses kanske inte delar något hav, men lyckas ändå med sina närmast mirakulösa expeditioner. Harriet gör minst ett dussin resa under de kommande 8 åren. Varje gång med livet och friheten som insats. Så att hon eller de hon hjälper iväg från slavstaterna skulle bli fasttagna eller förrådda, det är inte ett alternativ för Harriet Tubman.
Kylan i träsket kryper in i ben och märg och de 25 flyktingarna som ligger gömda bakom ormbunkarna huttrar oavbrutet. Det går inte att sluta hacka tänder. Fladdermössen tjuter, klickar och saxar genom mörkret nära deras huvuden. Hela natten har de gömt sig på träskets fuktiga golv och nu när natten har fallit har både deras ben och deras hopp stelnat. Hungern river i dem med sina vassa klor. Det var många timmar sedan de senast fick något i magen. Men så hör de sången. Moses röst som ger tecken till dem att kusten är klar. Det är dags att gå vidare norrut. Mödosamt reser de sig. Rätar ut sina verkande leder och går mot henne. Men en man vägrar röra sig. Säger med högljudd stämma att han inte tänker gå längre. Han vänder hellre tillbaka till plantagen och tar sitt straff. Harriet Tubman fixerar honom med blicken. Det kan han glömma. Ingen vänder åter. Då kan alla säkerhet stå på spel. Men mannen står på sig. Han går inte ett steg till. Med resoluta steg kliver Harriet fram till honom, stoppar handen i kjolfickan och drar fram en revolver. Med vapnet mot huvudet på mannen kommenderar hon honom: rör på dig eller dö. Motvilligt reser han sig och går långsamt bort till de andra. Så börjar de sin vandring norrut. Alla tillsammans.
Harriet är inte den enda i sitt slag. Men hon är bäst. Som hon själv säger. Under sina år som konduktör på den underjordiska järnvägen spårar aldrig hennes tåg ur och hon förlorar aldrig en enda av sina passagerare. Och det trots att den amerikanska södern alltså formligen kryllar av slavjägare på 1850-talet. Och Harriet själv har ju en hel del som talar emot henne. Till exempel har hon fortfarande men efter skadan hon fick den där dagen när hon försökte hjälpa sin kamrat och fick slaget i huvudet. Hon plågas av huvudvärk och av narkolepsi-liknande symptom. Men hur lyckas då en sån som Harriet Tubman med sina flyktoperationer gång efter annan?
Hon är väldigt klok, hon är intelligent, hon är duktig på att förhandla, hon planerar väl, hon har ögon på skaff hela tiden. Hon är duktig på att ta in kunskap och kunna inte bara ta in det men också embodied learning, ja? Liksom förkroppsligad på något sätt.
Men Harriets mesta framgångsfaktor är nog ändå att hon kan smälta in och knyta kontakter. Hon ser ut och låter som vem som helst från trakten och ingen höjer på ögonbrynen när hon kommer förbi. Eftersom Harriet inte kan läsa och skriva finns det inga genvägar för henne.
Människor som möter henne tar henne på allvar. Hon är duktig på att föra sig med människor som vill samma saker som hon. Men kommer ur andra samhällsklasser. Jag menar, hon har en väldigt stark relation till Quakers och till andra som metodister. De som jobbar väldigt mycket med abolitionist-frågor. Och hon kan uttrycka sig, de förstår henne. Och jag menar, det är en vinnande kombination på något sätt. Va?
Hon måste komma ihåg allt i huvudet. Kartor, information och ansikten. En helt avgörande kompetens när ens liv hänger på om man kan avgöra var man är och vem det är man pratar med. Och det här är kunskaper som kommer efterfrågas om bara några år. Från allra högsta ort. Det är en ny värld som håller på att födas på 1800-talet. Och USA spelar en stor roll i skapandet av den. För hela idén med Amerikas förenta stater är att bryta sig fri från kungamakt och elitstyre och bygga ett land där var man är fri. Och det är precis vad man gör. Kastar av sig oket från de gamla kungadömena i Europa och bygger sitt nya land. Där just vita män är de som är fria och bestämmer över sig själva och sitt samhälle. Kvinnor och människor med annan hudfärg än europeiskt blek gör sig icke besvär med att kräva sin rätt. Och i den värld som är på väg att se dagens ljus även i Europa får både kungarna och kyrkan mindre och mindre att säga till om. Det som nu börjar få mer inflytande över samhället är kapitalet, det privata ägandet och industrierna. Maskinerna går för högvarv i USAs och Europas fabriker. Och det är nog många som tror att slaveriet sjunger på sista versen i USA i och med framväxten av industrisamhället. Nu tar ju fabrikerna och maskinerna över. Och den transatlantiska slavhandeln är ju i stort sett slut. Slaveriet är på väg att förbjudas i det brittiska samväldet. Och i flera av nordstaterna är förbud på gång i början av 1800-talet. Men en grej dyker upp som ändrar hela den utvecklingen. Bomullen. När den industriella revolutionen kickade igång på 1700-talet blev textilindustrin en nyckelspelare. På Harriets tid, i mitten av 1800-talet, är den fortfarande en stor och viktig faktor på marknaden. Folk vill ju ha billiga tyger och till och med färdigsydda kläder. Men om sånt ska kunna tillverkas behöver fabrikerna matas med råvaror till låga priser. Och här gör den magiska grödan sin entré i den amerikanska södern. Men med uppfinnaren Eli Whitneys mackapär The Cotton Gin, en maskin som sorterar själva bomullen i plantan från resten av växten, börjar odlingarna att breda ut sig i södern. Och det går snabbt. I början av 1800-talet exporteras 73 000 balar bomull från USA. 50 år senare har siffran ökat till 2,5 miljoner balar bomull. Ökningen är alltså astronomisk. Och den kommer att fördubblas igen inom ytterligare bara 10 år. Det bor redan folk i södern, där gårdarna nu blir fler och fler. Den amerikanska ursprungsbefolkningen. Men de tvingas bort. Man stjäl alltså i princip land från de som har bott där och befolkar landet med stulna människor. För bomullsodlingen kräver arbetskraft och de som sliter på fälten är förstås slavar. Antalet ofria i södern ökar dramatiskt. I början av 1800-talet finns det färre än 900 000 slavar i USA. 60 år senare är antalet ungefär 4 miljoner. Det är närmare 13% av USAs befolkning. Och 60% av dem arbetar på gårdar som odlar bomull. Eftersom det inte längre anländer några slavskepp från Afrika kommer den här ökningen från slavhandel som pågår i USA. Och den är ett resultat av sönderslagna familjer. Precis som Harriet fick se sina systrar gråtande och skrikande tas ifrån sina föräldrar och syskon och säljas vidare, krossas familjer över hela landet. Hela söderns ekonomi bygger alltså på slavsystemet. Men det finns starka röster som vill förbjuda slaveriet. De har redan hört ett tag, men i början av 1850-talet får de bränsle i debatten. Och det är i form av en bok som blir våldsamt populär. Onkel Toms stuga av Harriet Beecher Stowe. Den beskriver slaveriets vidrigheter och väcker stark sympati för huvudpersonerna som plågas i det sadistiska systemet. Även om personerna i boken beskrivs väldigt stereotypt.
Jag förstår vad hon vill och jag tror att den personen som läser Onkel Toms stuga idag med lite välvilja skulle också kunna förstå hur hon skrev. Jag menar, vi kan alltid tänka kontrafaktiskt. Liksom. Tänk om hon hade varit lika smart som vi är idag så skulle hon ha varit väldigt politiskt korrekt här. Men det var hon ju inte. Men om du tänker dig när den kom, det betydde väldigt mycket för väldigt många. För trots det rasistiska uttryck och trots all den rasism som vi idag läser in i texten, för de som var emot slaveriet var det här en brandtal. Det var en bok som satt hela slaveriet i fokus på ett helt annat sätt. Självklart skulle man kunna önska någonting annat, men det är faktiskt så det är skrivet. Och den lyckades med dess uppdrag, det vill säga att öppna människornas syn för det icke-moraliska i att vara av slavägandet och hur fel det var.
Den här boken häller bensin på lågorna i slaveridebatten. Den får ett enormt genomslag. Näst efter Bibeln är det den mest sålda boken på 1800-talet. I sydstaterna förbjuds den till och med, för att det brännande budskapet är antislaveripropaganda. Boken ger abolitionismen, alltså antislaverirörelsen, ännu mer uppmärksamhet och kraven på att avskaffa slaveriet blir mer och mer högljudda. Och det leder till konflikt mellan slavstaterna i söder och fristaterna i norr. Smockan hänger tung i luften.
Man är rädd för att svarta ska göra uppror, så man, det blir en clash mellan abolitionisterna som försöker hela tiden att trycka på och vita slavägare som hela tiden försöker försvara varför slaveriet är så viktigt. Och man ser hela tiden att det är, de håller på att förlora den här kampen om the hearts and minds of men.
Mitt i den pyrande konflikthärden fortsätter den underjordiska järnvägens verksamhet till slavägarnas stora ilska. Och ett av deras mesta hatobjekt är den där Moses, som fräckt promenerar in och fritar slavar rakt under deras näsor, om och om igen. Hon måste stoppas. Priset på hennes huvud höjs till 40 000 dollar. Men det här stoppar inte Harriet. Tvärtom, hon gör mer väsen av sig än organiserar flyktvägar till Kanada. Hon är en högljudd stämma inom abolitioniströrelsen. Och hon drar sig inte för att ta i med hårdhandskarna när det behövs.
New York, april 1860. In på Mutual Banks kontor haltar en gammal kvinna bärande på en matsäckskorg rakt in i ett drama. För på kontoret hålls en förrymd slav, Charles Nall, fången i väntan på att skickas tillbaka till sydstaterna. Vakterna som håller honom i ett fast grepp tittar förvirrat på tanten, men bryr sig inte om henne. Så de ser inte när hon drar av sig sjaletten, kastar ifrån sig korgen och slänger sig mot dem. Plötsligt är tanten, som inte är någon tant utan den berömda Harriet Tubman, över dem och rycker Charles Nall ur deras händer. Vakterna rusar efter och slår med sina batonger i hennes huvud. Men Harriet släpper inte taget. Hon går på som en ångväld och lyckas få ut Charles genom porten, ut i folkmassan som har samlats utanför banken för att protestera mot deportationen. Hurra ropen skallar när Harriet rusar ut med Charles. Men de tar ut glädjen för tidigt. För med ens har vakterna skingrat folkmassan och drar med sig flyktingen. Den här gången till stadens rådhus. Det tänker inte Harriet gå med på. Hon kommenderar de uppretade abolitionisterna att sätta efter vakterna. In i rådhuset stormar de, slår ner vaktstyrkan, forcerar Charles Nalls fängelse och befriar honom.
Den här fritagningsaktionen är bara en av många spektakulära attacker från abolitionisterna. För det finns faktiskt ett stort och aktivt motstånd mot det orättvisa samhället. I början av 1860-talet är Harriet i 40-årsåldern. Men hon har redan levt ett långt liv. Gjort sina livsfarliga resor till södern och fritagit mer än 70 slavar, bland dem sina föräldrar och sina bröder. Och så längtar hon efter sin make, John. Hon reser till Maryland för att hämta honom. Har sparat ihop pengar och köpt en dyrbar present till honom. En ny kostym. Men det liv hon har valt visar sig ha ett pris. För John vill varken ha kostymen eller Harriet. Han har skaffat sig en ny fru och vill leva i Maryland. Chocken är antagligen förlamande. Men Harriet repar sig. Och istället för att bli maka och mor, som ju är många kvinnors livsuppgift under 1800-talet, fortsätter Harriet att viga sitt liv åt att hjälpa andra. Men vid det här laget börjar hon kanske tänka att det är dags att slå av på takten med sin verksamhet som konduktör på den underjordiska järnvägen. Hon har lyckats köpa sig en gård i staten New York där hon bor med familjen. Nu vill hon kanske vila lite och ta hand om sina åldrande föräldrar. Men historien vill annorlunda. För år 1861 står nord mot syd med dragna vapen.
Svarta som hade rymt blev soldater i den norra delens armé. De deltog aktivt i kampen mot sydstaterna. Det här är inte nytt, men jag menar, det blev mer organiserat under den här perioden.
Och inbördeskriget bryter ut. Och för Harriet är kriget inte bara politik. Det är högst personligt. För hennes analys är att det här kriget kommer att för evigt avskaffa slaveriet som hon hatar så djupt om nordstaterna vinner. Och hon tänker inte sitta stilla. Nordstaterna måste ta hem segern. Så Harriet bestämmer sig för att dra ut och stödja unionsstyrkorna som nordstatsarmén kallas. och hon hamnar djupt in i den amerikanska södern. Längre in än hon varit tidigare. Hela vägen till South Carolina. Ett livsfarligt uppdrag för Harriet. Hon ger sig rakt in i en stat där det finns åtskilliga som skulle vilja ha hennes huvud serverat, inte på ett silverfat, utan snarare på en påle. I maj år 1862 anländer Harriet till Beaufort, där unionsstyrkorna har en militärbas. I den tryckande hettan i ett frodigt South Carolina. Akacian och jasminträden blommar, men hela staten surrar av krig. På basen råder mer eller mindre kaos och soldaterna myllrar runt som myror i en stack. Och det är fullt av förrymda slavar som tagit värvning i unionsarmén. Det bestäms till slut att de slavar som ansluter sig till nordstatsarméerna ska ges frihet. Det är inte nödvändigtvis ett utslag av människokärlek eller antirasism. Snarare att nordstaterna behöver så många soldater de kan få. Och de före detta slavarna har värdefull lokalkännedom. Det visar sig att det inte bara är bland Harriets fiender som hon är en kändis. Alla på basen vet vem hon är och vad hon har gjort. Unionssoldaterna gör honnör för Moses när hon går förbi. Respekten för henne är stor. Men vi ska inte tro att alla soldaterna är hyvens killar som bara vill väl. Nej, självklart finns det rasism också bland nordstaterna och i armén. Och våldtäkterna är många, som i alla krig. Och svarta kvinnor i södern är särskilt utsatta.
Ja, vi vet att i norra delen av USA det förekommer förtryck mot svarta, det förekommer våld mot svarta, lynchings också mot svarta. Så att nej, det som är den stora skillnaden, jag är inte ofri.
Så fort Harriet har kommit fram till basen sätter hon igång. Hon kan massor om naturmedicin och ska jobba som sjukvårdare. För krigets offer skördas långt ifrån alla på slagfälten. 3 av 5 unionssoldater som dör i det amerikanska inbördeskriget stryker med av sjukdomar som inte har något alls att göra med striderna. Smittkoppor, tyfus, gula febern, kolera och den fruktade dysenterin härjar bland soldaterna. Och ryktet börjar gå om att Harriet kan bota sjukdomar på ett sätt som ingen annan kan. Hon blir efterfrågad från alla möjliga håll och har minst sagt fullt upp. Men hennes verkliga kompetens är bortkastad på basen. För att hon är kvinna och svart. För en sån som Harriet, som är ett S på att planera avancerade räddningsoperationer, passera inkognito bland folk och knyta kontakter, är ju guld värd för nordstaternas militär. Hon är den perfekta spionen. Och snart dyker det faktiskt upp en kille som fattar vilken resurs det är han har framför sig. James Montgomery, som är en skicklig, högt uppsatt militär, inser att Harriet har andra kompetenser. Han vill se henne leda en stor militär operation. Harriet tar inga risker, utan vill försäkra sig om att han är att lita på innan hon tackar ja.
En av Harriets krav är att hon ville ha någon som hon kunde lita på. Och hon kände inte det här Montgomery så väl, men hon kände John Brown. Och John Brown hade sagt att han är en man du kan lita på. Här kunde man människor med samma mål mötas genom att någon annan förmedlar en slags tillit. Och ja, i det här fallet så blev det lyckad.
Harriet börjar bygga upp ett nätverk av spioner. Precis som förut tar hon sig smidigt fram och hittar folk som kan bjuda på värdefull information. Bilden av motståndet i South Carolina börjar växa fram och en plan börjar skissas upp. För både matförsörjningen och ekonomin, det är där unionsstyrkorna ska slå till. Harriet planerar en storslagen räd nerför Combahee-floden för att få South Carolinas rikaste plantageägare på knä. Men det är inte en riskfri operation. Floden är minerad. Harriet Tubmans spioner har nosat reda på information om var minerna är utlagda och märkt upp på kartan. Räden är planerad i minsta detalj. Längs med floden glider de 3 fartygen långsamt. Det är mitt i natten, den 2 juni år 1863. Målet är att beslagta proviant och vapen, frita slavar och förstöra plantagerna. På vägen plockar skeppen upp slavar som väntar längs med flodbankerna. Vid de stora plantagerna lastas 100-tals människor på fartygen tillsammans med mat och levande djur. Och när skeppen vänder tillbaka upp för floden igen står plantagerna i full brand bakom dem. Attacken är välplanerad och motståndet oorganiserat. Under Harriet Tubmans kommando räddas mer än 750 slavar den natten. 10 gånger fler än de som Harriet ledde till frihet under sina 8 år som konduktör på den underjordiska järnvägen. Men det är inte bara antalet räddade som gör det här till en spektakulär räd. Det är det första väpnade anfallet under amerikanska inbördeskriget som leds av en kvinna. Och av en svart kvinna som på pappret fortfarande är slav. Det skrivs om Harriet i tidningarna, både i USA och internationellt. Och plötsligt rullar det på i frågan om slavsystemet. Harriet har tidigare varit lite tveksam till president Lincoln, eftersom han inte har tagit tydligt ställning mot slaveriet. Hon beskriver det själv så här. Säg att det ligger en stor orm på golvet. Den biter dig. Du skickar efter doktorn som kommer och skär ut giftet. Men medan doktorn arbetar biter ormen dig igen. Doktorn skär ut giftet även från det bettet. Men under tiden flyger ormen upp och biter dig igen. Och så kommer den hålla på tills du dödar den. Det borde Mr. Lincoln förstå. Det tar ett tag. Men år 1863 dödar president Lincoln till slut ormen och proklamerar att alla slavar som lämnar konfederationen, alltså sydstaterna, är fria män och kvinnor. Kriget är inte slut i och med det och slaveriet är inte avskaffat, men ett stort steg är taget. Och bara 2 år senare har omvälvande saker hänt i USA. President Abraham Lincoln är mördad, nordstaterna har vunnit kriget och slaveriet är slut. I det 13:e tillägget till den amerikanska konstitutionen avskaffas slavsystemet och alla som lever i ofrihet mot sin vilja får rätten att bestämma över sina egna liv. Men även om slaveriet är avskaffat lever rasismen kvar i allra högsta grad. Den möter förmodligen Harriet varje dag. Och vid vissa tillfällen blir den extra påtaglig.
New Jersey, 1865. Medan tåget skramlar fram genom ett landskap i hösttoner kliver konduktören in i kupén med myndiga steg. De välklädda passagerarna letar fram sina biljetter ur kavajfickor och handväskor, sträcker fram dem en efter en och får en godkännande nick från konduktören. Harriet gör likadant. Visar fram sitt pass som berättar att hon är soldat i den amerikanska armén och har rätt till fri hemresa. Men konduktören viftar bort hennes papper och fnyser. Som att en svart kvinna skulle vara soldat. Och som att hon skulle ha rätt att resa bland vita passagerare. Han kommenderar henne att lämna kupén. Harriet säger vänligt men bestämt att hon visst har rätt att resa. Men konduktören vägrar lyssna. Han rycker tag i hennes arm och försöker dra henne ur sätet. Men till ingen nytta. Harriet klamrar sig enträget fast. De andra passagerarna skruvar obekvämt på sig. Men ingen säger något. Konduktören lyckas inte ensam rubba Harriet utan ropar till sig 3 andra män. Med stor ansträngning sliter de henne ur sätet. Sen släpar de henne till bagagevagnen där hon bryskt kastas in. Förnedrad och skadad från männens hårdhänta behandling tvingas Harriet tillbringa resten av resan i den obekväma och dragiga godsvagnen.
Efter att ha riskerat sitt liv för staten under kriget får alltså Harriet inget tack. Istället får hon möta rasismens fula nuna och kommer hem till ett liv utan försörjning. För hon får ingen vettig ersättning för sin insats i kriget. Och precis som de flesta andra före detta slavar har ju Harriet inte någon formell utbildning. Hon har en massa skills. Det har vi ju både sett under hennes tid på den underjordiska järnvägen och under kriget. Men det är inte något som hon kan jobba med och tjäna pengar på. Istället hankar hon sig fram på småjobb och de extra pengar hon drar in lägger hon på att hjälpa andra behövande. För de är många nu. De före detta slavarna som har flytt norrut. De har det svårt med sin nya tillvaro.
Norra delen av USA, vinnande sidan, är de som bestämmer spelplanen. Vilket innebär att det blir kanske lika många orättvisor efter kriget som det var under kriget på många olika sätt. Både när det gäller politisk makt, ekonomisk makt. Den situationen för de svarta, för vissa av dem under många år levde under villkor som var minst lika illa som det var under slaveriet. Det vill säga att plötsligt från att vara i alla fall ägd men försörjd så är de fri men inte försörjd. Alla de här luften som man fick dels av staten efter kriget, väldigt lite av det infriades. Så att jag skulle vilja säga att många av de förhoppningarna som människor hade inte infriades överhuvudtaget.
Och Harriet fortsätter sin strid för att hjälpa de svaga. År 1865 när kriget tar slut är hon bara i 40-årsåldern. I resten av hela sitt liv kämpar hon för att hjälpa fattiga svarta. Låter till och med göra om sitt hem till en institution för behövande. Och nu när slaveriet är avskaffat ger hon sig på tidens andra stora rättvisefråga, rösträtten. Tillsammans med kvinnorörelsen kämpar hon för rösträtt för kvinnor. Och kampen blir lång. Men den segern hinner hon inte få njuta triumfen av. För år 1913, när Harriet är i 90-årsåldern, dör hon. Försvagad av ålderdom och sjukdom, men en legend redan under sin livstid. Harriet Tubman föddes in i en värld där slaveri var en självklarhet och människor var handelsvaror. Men hon dör i en värld som har tagit steg mot att erkänna alla människors lika värde. Men den är långt ifrån framme.
Du har lyssnat på P3 Historia med Cecilia Dyringer, Pablo Leiva Wenger, Martin Engborg, Tove Palén och Nils Svennem Lundberg.
Utan personer som Harriet Tubman hade slaveriets skamfyllda ok fortsatt att hänga tungt över amerikanska samhällets axlar. Hennes exceptionella mod gör henne till en hjältinna som fortfarande, över 100 år efter sin död, inspirerar till striden för rättvisa och jämlikhet. En strid som fortsätter, långt in i våra dagar.
Historia av slaveriet, den förföljer USA idag på många sätt. Vi ser det i Black Lives Matter, det här rädsla, fear of black men. Ja, det villar lite grann av det här, osäkerheten om vad man har. Människor, svarta människor eller människor med en annan hudfärg. Den här känslan av att det kanske är någonting som vi inte förstår. Det gör människor rädd. Och jag tror inte USA är färdig. Vi lever med den historien hela tiden. Både svarta och vita.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.